Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 56 av Game of Stocks. Det här är del 1 i sommarskolan balansräkningen.
Yes, i början kommer vi bara prata egentligen om balansräkningen, gå igenom den övergripande så man får en aning om hur den ser ut. Sen kommer vi gå över till en annan del där vi går igenom nyckeltal och diskuterar om dem ungefär som vi gjorde i resultaträkningen. Bara att det kommer vara mycket mer nyckeltal i denna för att vi tar in nu saker i resultaträkningen in till balansräkningen då.
Ja, man behöver båda delarna för att kunna göra intressanta nyckeltal.
Exakt.
Exakt så. Och vi har ju en pdf till det här också som vi kommer ladda upp.
Yes, en pdf där också orden står inom parentes på engelska. Bara för att när man vi läser ju inte bara på om svenska bolag. Men om ni vill kolla det och se vad orden är. Jag kommer inte sitta och upprepa tillgångsdelarna assets och så. Men som ni vill ha koll på vad det engelska ordet är för någonting. Så ni har koll på det så kan ni kolla i pdfen.
Ja, och det är ofta väldigt viktigt när man ofta investerar i amerikanska bolag till exempel. Och kunna den terminologin. Och den här, det är en pdf då, men den kommer vara för avsnitt eller del 1 och 2.
Exakt.
För balansräkningen. Och sen har vi ju våra sponsorer. Vi har ju Börsdata, våran trogna vapendragare.
Exakt, Börsdata sparar oss tiden. Och just med balansräkning skulle jag säga att Börsdata är riktigt bra. För det är ofta att man behöver inte så mycket mer granulärt än vad Börsdata ger med att kassa kortfristiga tillgångar. Och sen långfristiga tillgångar och så vidare. Så att uppdelningen där är riktigt bra på Börsdata.
Yes. Sen vill jag bara påminna om Valuation Masterclass som vi har pratat om tidigare. Både jag och Dogge har gått den här kursen. Det är en kurs där man lär sig göra kassaflödesanalyser och värderingar. PR-värderingar, multipelvärderingar, EV/EBIT och så vidare. Du får tillgång till marknadsresearch och lär i grunden hur du läser en balansräkning, resultaträkning och gör prognoser.
Exakt, och han som lade ut det här är Andrew Stotz. Han har egentligen 30 års erfarenhet av analytiker. Han har varit head of research på Citigroup och QLSA Securities Thailand. Han har varit utsedd till den främsta analytikern i Thailand enligt Asian Money under perioden 08-10. Och han har också nivån CFA level 3 och varit president för CFA i Thailand. Så han är the real deal, han vet sina saker och är certifierad av CFA. Det är väldigt få som är det. Det är faktiskt runt hela världen.
Precis, och det som gör honom intressant, han har ju inte bara pluggat och lär ut och bara lärt ut i en skola, utan han har ju faktiskt jobbat med det i 30 år. Så han har väldigt mycket praktisk erfarenhet. Han har en firma som har gjort massor av bolagsresearch. De har gjort research på över 20 000 bolag och tagit fram statistik över hur marginaler ser ut över hela branscher och segment som man då lägger in i värderingen sen. Så det här är en modul som är modul 1 då, som kursen heter, 15-20 timmar. Kostar $99 om man använder våran kod Game of Stocks när man checkar ut. Så man går in på valuationmasterclass.com, trycker på sign up eller så använder man länken i poddbeskrivningen eller går in på gameofstocks.nu och läser mer på avsnittsbeskrivningen.
Exakt, så det här är en investering i er 15-20 timmar för att ta era analyser och värdering av bolag till nästa nivå. Som sagt, jag och Danne båda har gått den. Jag funderar till och med på att ta modul 2-5, vilket är runt 200 timmar. Och för att jag tyckte det här var riktigt bra och då är det mer coaching i det. Och som sagt, ni får med PDF-er, Exceler, ni får också en modell för att kunna göra värderingar själva. I den här modellen ingår det också massa data som är kopplat till deras databas. Så egentligen, ni tjänar allting på det här plus att det är money back garanti efter 30 dagar ifall ni inte gillar kursen. Är det bara att höra av er till dem, de skickar tillbaka pengarna. Det är no questions asked på den här garantin. Så egentligen ni har ingenting att förlora. Ni kan ta er analys förmåga till nästa nivå utan egentligen risk.
Ja, och $99 för en kondenserad egentligen bachelor's degree i ekonomi nästan, kan man säga.
Det är det jag har sagt hela tiden om den här kursen. För det är där det är. Man tar bort det det flummet från en bachelor, ta verkligen det viktiga för att göra en bolagsresearch och för att göra en värdering av ett bolag.
Mm.
Tack för det här samarbetet med Valuation Masterclass. Vi tror att det gör oss bättre, det kommer göra er lyssnare bättre också om ni går den här kursen.
Och om ni vill veta mer så kan ni lyssna på avsnitt 53 där vi har en mer genomgående analys eller recension av kursen.
Och så kan ni gå in på vår hemsida där vi också har en sida där ni kan kolla vad vi har skrivit och recenserat kursen. Även länk då vidare till Valuation Masterclass.
Men vad säger du? Då tycker jag du kan köra igång, Dogge.
Yes, okej. Okay. Balansräkning då, som i början, om man får en överblick, så är den egentligen indelad i en tillgångsdel och sen en finansieringsdel. Och tillgångsdelen är i stort uppdelad i två sorters tillgångar. Långfristiga tillgångar och kortfristiga tillgångar. Någonting som vi brukar säga i Sverige, som är väldigt specifikt för Sverige, det är att långfristiga tillgångar brukar vara anläggningstillgångar, medan vi säger de kortfristiga tillgångarna är omsättningstillgångar. Och i alla andra länder så säger man till exempel non-current och current assets.
Det är lite mer tydligt faktiskt.
Ja, det är liksom en är bestämd på tid och de andra är bestämd på faktiskt det man omsätter och anläggningar liksom. Så att, man får väl tycka om det, men det kan vara en vettig skillnad att veta som finns. Anläggningstillgångar är i sin tur indelade i immateriella tillgångar, materiella tillgångar, finansiella tillgångar, övriga tillgångar. Alla bolag delar inte upp liksom tillgångarna så här granulärt, så det kan skilja sig. Vissa kan lägga in till exempel inte någon uppdelning på finansiella tillgångar eller sådär. Egentligen bara lägga in bara typ så här tillgångarna och sen lägger man en rad typ financial derivatives eller någonting sånt som bara ligger där. Så att det beror på hur bolagen är bra på att dela upp det och göra granulärt. Så det skiljer sig en hel del. Men i regel i de långsiktiga tillgångarna som är anläggningstillgångar så är det ju i immateriella tillgångar man hittar goodwill, man hittar allting som inte är tagbart.
Patent
som sagt, IP:n,
mjukvara,
uppbyggda tillgångar som vi pratade om, aktiverade utvecklingskostnader, de balanseras ju liksom och tillgångssätts här då i materiella tillgångar.
Och bara som en sidonot där, så det är ju fler och fler bolag som skapar sin avkastning idag utifrån i materiella tillgångar. Så att det blir ju en större och större post i dagens samhälle, eller vad man ska säga, i modern tid.
Exakt. Och i och med att man jobbar med att bygga upp tillgångar från det man faktiskt gör internt, är det en ny grej mot tidigare. För förut, om vi sa så här, vi sitter och bygger upp ett varumärke i Coca-Cola, det är inte så att du börjar liksom kostnadsföra och capexa dina kostnader för att bygga upp det varumärket. Ditt varumärke hamnar ju bara på balansräkningen om du köpte det från någon annan. Därför hamnar det på goodwill, därför hamnar det på varumärken, eller det handlar också, det fanns också så den landade på balansräkningen liksom kundregister.
Exakt.
Så att alla de här tillgångarna som kapitaliseras, man köper av någon annan, men inte en maskin, inte någonting du kan ta på. Ett och nollor är väl det mest tagbara på, att det ligger på en dator liksom. Sen går vi över till materiella tillgångar. Här är till exempel maskiner, hus eller byggnader. Man brukar kalla PPE, Property, Plants and Equipment.
Så typ datorer skulle kunna vara equipment.
Datorer skulle kunna vara här.
Property och uppenbarligen kontoret man sitter i.
Ja, kontoret eller liksom fabrikens byggnad. Och sen har du ju liksom allting annat runt omkring. Alltså egentligen, egentligen verktyg att jobba med. Så det här ligger där, oftast är det inte så mycket. Oftast är det här ett stor del i vissa bolag, till exempel Sandvik och Atlas och alla industribolag, så det är en stor del av deras balansräkning. Sen kommer vi till finansiella tillgångar. Det här är tillgången som man egentligen håller under en längre tid för att få en viss avkastning på dem. Det kan också vara intressebolag där du håller här och har en stor position då. Till exempel, vi hade ju North Media vi har tagit upp förut. Där här ligger ju finansiella tillgångar som en riktigt stor del.
Ja, de har ju en väska med aktier. Så de har, ja, Amazon-aktier säger vi. Som de håller och då hamnar det här.
Exakt. Och sen har vi sist men inte minst, men övriga tillgångar. här kan egentligen, här hamnar allting annat som inte passar in det andra. Det är väldigt svårt i exempel, men det finns en hel del som kan hamna här, men det borde inte vara så mycket. Det som man kan lägga till det är att IFRS gör att man måste balansera en hel del saker, så ibland kan du faktiskt se att det ligger en tillgång här som är upptagen på grund av leasing.
Mm.
Så att de gör en separation mellan tillgångar som är helt egenägda och tillgångar som man måste ta upp på grund av IFRS 16, så att man har både skulden och tillgången separerat från, ja, tidigare då, så att man kan göra justeringar för det.
Mm.
Yes, går vi över på omsättningstillgångar. Där är de oftast uppdelade i varulager, kundfordringar, skattefordringar och övriga fordringar och förutbetalda kostnader. Säger att sig själv, alla produktionsbolag där man säljer produkter har ju varulager. Till exempel i H&M:s fall har ju varulager varit en stor grej man har diskuterat. Och det är ju såklart, viktigt att ha ett varulager, för du måste ju kunna sälja produkter för att kunna få in omsättning.
Ja.
Kundfordringar, det här är egentligen allting som har sålts på kredit till sina kunder och då man väntar på egentligen att få in från dem då. Skattefordringar, ibland bygger upp en skattefordran på till staten. Det är också, det är bara vad du kan lägga. Du kan ju också skattefordringar som byggs upp när man har en fordring mot staten. Det kan komma ifrån att du gjorde förluster förut. Därför kan du bygga upp en stor skattefordran som kan komma in och ge dig en tillgång senare. Eller så är det bara, ja, liksom moms och sånt som ska ut och in.
Mm.
Övriga fordringar, det är bara övriga assets. Liksom här lägger man in allting som man ska få in. Det kan vara liksom allt ifrån att personal ska betala in någonting för att de har dragit fred på kortet till andra saker, men oftast är de inte så mycket. Jag brukar klumpa ihop det här med rätt mycket när jag gör en analys av någonting, för att oftast finns det andra saker som ligger här. Jag ska gå vidare till Embracer och visa på exempel på det. Men sen också förutbetalda kostnader, så att man har betalt, ja, i förväg någonting, och då ska man få utnyttja det under tiden, men det ska inte vara, ska inte liksom föras på omsättningen än, så att det är liksom, det kommer. Man kan även ha finansiella tillgångar här, och du kommer även hitta andra poster som är väldigt specifika till bolaget i sig. Till exempel Embracer, som du har en bild på nedan, har förskott till leverantörer som en post, och ja, man förskottsbetalar sina leverantörer för att få någonting levererat. Vilket känns rätt, ska man säga, intuitivt för ett bolag som Embracer, med tanke på att man förskottsbetalar projekt till leverantörer ifall man har någonting. Ja,
en typ det, det är nästan som, kan man säga, att flagga upp och säga att vi vill inte bara visa att det är kassa, utan att det faktiskt ska bli någonting, ett spel till någon studio som jag betalat in.
Exakt, så man bara betalar i förväg. Och då måste ju, man måste ju lägga upp det på tillgångssidan, för att det man ska få utnyttja det senare.
Mm.
Och varför läggs det på tillgångssidan? Det är för att det här ska komma, kostnaden eller intäkten ska komma senare, så man måste balansera under tiden.
Ja, eller du har betalt för något du ska få, som en tillgång som är på väg. Typ.
Exakt, så är det.
Ja, det är inte så konstigt.
Nej, och jag skulle vilja kunna argumentera att förskott till leverantörer som post skulle kunna läggas in i, inkluderas i förbetalda kostnader. Men i Embracers fall så kanske det är rätt vettigt att bryta ut det för att se vad man har specifikt mot leverantörer för claims. Ja, och som i min modell då, så brukar det viktigaste här egentligen kolla på vad som är räntebärande inte, för att ofta brukar slå ihop det här då. Så att allting som är övrigt inte är någonting så, som i princip är bara en skuld eller en tillgång som ska betalas, men det är inte någonting som tickar in eller någonting. För kundfordringar, varulager och skatt, de liksom där på de ska särskiljas, för de är väldigt specifika på sitt sätt. Men övriga fordringar och förbetalda kostnader brukar jag lägga ihop till en. Sen under det här så kommer egentligen likvida medel, eller kassa som man skulle säga. Denna post kan vara utbryten som likvida medel, som en egen del av omsättningstillgångar, eller så kan det ligga i ungefär som Haiku har gjort. Det är bara formalia, men det är en till, det är absolut en del av omsättningstillgångar, bara att vissa gillar och separerar dem väldigt, väldigt tydligt. Så vad är det som skiljer långfristiga och kortfristiga tillgångar? Ja, men det är som på ordet, det är tiden. Och regeln i sig är att kortfristiga tillgångar har, ska egentligen hållas upp i ett år. Så om vi ska få betalt inom ett år för en tillgång, så kommer det vara en kortfristig tillgång. Medan allting annat som ska hållas längre än ett år ligger på långfristiga tillgångar. Sen kan vi gå över till finansieringssidan. Den är väl den egentligen den svåraste att förklara, för att om vi tar på engelskan så brukar man säga debt and equity. Man brukar också kalla hela sidan liabilities. För att i princip allting som ligger på finansieringssidan betalar ju för tillgångarna på tillgångssidan. Och då kan man ju tycka ibland att det känns konstigt att säga om eget kapital. Men eget kapital är ju faktiskt en skuld till aktieägarna.
Ja, precis. Vänstersidan visar vad har du köpt egentligen.
Exakt.
Ja, jag köpte några datorer, en byggnad, jag har lite kassa på banken.
Mm.
Ja, men hur fick du, hur hade du råd med allt det här? Ja, men jag tog ett banklån och sen emitterade lite aktier i princip. Och så jag fick in aktieinvesterare som köpte in sig i bolaget.
Mm.
Det är egentligen det. Så ja, jag har skuld till aktieägarna och jag har en skuld till aktieägarna också.
Exakt.
Eller jag har skuld till banken och skuld till aktieägarna.
Ja. Och det är där man måste tänka på att alltså, ert kapital är någonting som ska betalas i slutändan. Och om man lyssnar på diskussioner ibland så låter det ju som att aktieägarna är de som suger ur. Om man lyssnar på vänstern främst.
Mm.
Men det är ju faktiskt bolaget, det är därför att de har en skuld till dem och den ska betalas tillbaka.
Ja, och det är inte, aktieägarna suger inte ut någonting i bolaget, utan aktieägarna tar en risk genom att satsa på en idé de tror på och genom att finansiera det bolaget.
Exakt, så när man säger att ja, men allting landar ner till aktieägarna, och det är så det ska vara, för att bolaget utan aktieägarna så hade det inte funnits, och då hade inte tjänsten levererats, och det ska ju betalas tillbaka genom att betala vad som aktieägarna är till gods för att man har lagt in pengar i det.
Ja, så är det. Först betalar du banken, sen betalar du de som har köpt dina obligationer på obligationssidan, och sen betalar aktieägarna.
Mm, exakt. Och det är därför finansieringssidan har oftast eget kapital högst upp och sen skulden längst ner. När man tar en kostnad och betalar någonting, då är det främst kommer det från eget kapital hela tiden. Det är där man skär av först ifall vi säger att vinsten blir sämre. Då är det eget kapital och aktieägarna som får ta smällen.
Mm.
Och det är därför också då lägre risk till exempel i preferensaktier mot en vanlig stamaktie, för att preferensaktier får ta del av utdelningen före stamaktieägare. Och sen har du ju en tierlist med egentligen att ja, men du har banken, du har obligationsägare och sen har du vissa obligationsåtaganden som gör att du får betalt för andra obligationer och så vidare och så vidare.
Mm.
Och så kan obligationer vara också upptecknade med tillgångar i grunden. Så därför har du ju rent, ska man säga, rent illustrativt en orsak varför eget kapital ligger alltid högst upp. Och skulderna ligger längst ner. För att det är där man tar det först ifrån.
Mm.
Så om vi går in på eget kapital. Det här kan ju se olika ut beroende på hur man finansierat sig. Om vi tittar på H&M så har de ju egentligen bara gett ut stamaktier där man har kapital. De har lite reserver och sen har de balanserande vinstmedel. Om vi tar till exempel om bolaget har finansierat med preferensaktier, så kommer man se att det synas här som preferensaktier eller preferenskapital. Och ofta här kan man också ha innehav utan bestämmande inflytande. Tittar vi på Embracer och HiQ så ser jag även poster som övrigt tillskjutet kapital, aktuariell reserv och omräkningsdifferens.
Mm, och reserv, vad innebär det egentligen?
Alltså jag skulle inte säga att jag har koll på egentligen, men jag antar att man har bara reserverat pengar för någonting specifikt.
Mm, okay.
Så man säger,
att det inte är fritt liksom?
Man säger inte att det är fritt.
Nej, okay.
Det är i princip det jag skulle vilja säga att det är. Men annars, sådana reserver brukar vara så små. Så att jag brukar slå ihop det allting till bara equity i slutändan.
Och ja, för er som inte vet hur det här hur typ en emission samverkar med balansräkningen. Mm. När du gör en emission, får du in ett antal miljoner säger vi, då hamnar ju de i eget kapital. Alla vinster och alla egentligen nyckeltal som sen du delar på antalet aktier, så vinst per aktie kommer ju minska då, för att du har ju fler aktieägare. Men det är ju så man får in nytt kapital om du redan är noterad.
Mm.
Och förutom balanserade vinster då varje år.
Exakt. Så om vi går ner på skuldsidan. Den här är ju, liknar ju tillgångssidan. Och är också indelad i långfristiga och kortfristiga skulder. Och de har egentligen samma regel som tillgångarna har inom, om det är någonting som ska betalas inom ett år, så är det en kortfristig skuld. Och om någonting ska betalas på en längre tid, så är det långfristiga skulder. Och det man även ser här, vi kommer komma ner det till, det är ju till, om man har en obligation. Du betalar en obligation, du har en principal, alltså när den ska gå till par value och sälja ut den, när den liksom måste rullas om kanske 5 år. Men du betalar ju en ränta årligen på den. Du kanske betalar en gång per år eller en gång per kvartal och sånt där. Då har du ju även den kortfristiga delen av den obligationen hamnar också i kortfristiga skulder. Så det är ju någonting man rullar också ner från långfristiga skulder till kortfristiga skulder för att visa det här är våra åtaganden inom ett år. Så det är också bra att veta, för att ibland kan man tro att varför är en obligation uppdelad på både långfristiga och kortfristiga skulder? Jo, men det är ju för att en del av den obligationen ska ju betalas inom ett år.
Mm.
Så om vi kollar på långfristiga skulder, så kan man ju hitta här främst skuld till kreditinstitut, långfristiga skulder, uppskjutna skatteskulder, avsättningar till pensioner, övriga långfristiga skulder. Om man har en mer komplicerad upplåning, som H&M är inte komplicerat alls egentligen, så kan man se ut som Vitec, där det tillkommer poster som är mer ovanliga, som konvertibla förlagslån och finansiell leasing, långfristig del i den finansiella leasingen. Men där har vi även bolag som har en mer komplicerad skuldsida än det, är ju telekombolag. För de behöver finansiera sig rätt enormt mycket för att klara av de investeringar man måste göra för att få upp med master, för att få nätet att funka. Och det vi har ju analyserat Millicom förut, där kan man ju liksom hitta finansiella derivat och belopp på grund av kontrollerbara intressen, partners och samarbeten.
Eller icke-kontrollerbara intressen.
Ja, icke-kontrollerbara. Så att man kan, den här skuldsidan kan se väldigt olika ut. Beroende på
vad ett exempel på ett finansiellt derivat?
Ja, det kan ju vara en swap för dem. Alltså att de swappar valutor för att hedga.
Okay.
Så att det kan ju vara sådana saker. Främst om Millicom som är med i så många olika länder med valutor som kanske inte är de bästa mot euro eller mot USD, gör ju att du kan lägga in sådana finansiella derivat och måste då försöka hedga bort det.
Mm.
Eller så har du en swap mot byta kanske räntan i någon av dina obligationer mot något annat, så att det finns en hel del de kan göra.
Mm.
Det finns ju vissa bolag som har en hel tradingavdelning bara att jobba runt sin skuldsida och jobba så att den blir, så att man sänker.
Det är en mix liksom av, precis, det är en mix av eget kapital, långfristiga skulder, kortfristiga skulder, obligationer.
Mm. Så därför kan det ju vara väldigt mycket så här finansiella derivat och någonting där. Det kan vara väldigt komplicerat där, och jag skulle nog inte gräva ner mig för mycket i det egentligen. Och egentligen det viktigaste jag tycker när man kollar på långfristiga skulder, det är att kolla vilka som är räntebärande. De många andra skulder är ju bara sånt som ska betalas ut någon gång, men det kostar inte egentligen bolaget någonting att ha i skuld. Och det bidrar egentligen till kassaflödesgenerering i bolaget. Så om vi tittar på till exempel avsättningar till pensioner.
Mm.
Det är ingenting som kostar bolaget någonting. Det är ju någonting som ska betalas ut senare, men det kostar inte bolaget något.
Ja, jag tycker det här påståendet tycker jag också du kan se på kortfristiga skulder.
Absolut.
Så att typ leverantörsskulder är ofta inte räntebärande heller.
Nej, bara när du inte betalar till.
Ja, exakt. Så att, men det är viktigt att påpeka, för att jag tror många missar det när man pratar om nyckeltal som nettoskuld, eller när man pratar om ROIC. Då ska du ju egentligen bara ta den delen av skulden som är räntebärande.
Mm. Men så är det.
För annars är det gratis pengar.
Ja, i princip är det.
Ja, du har ju finansierat bolaget med pengar som du inte behöver betala för.
Ja, och så länge du inte har en kostnad i ränta, då är det liksom gratis kapital.
Ja, precis. Bara tack.
Tack för att ta emot.
Så att jag tycker att det är den viktigaste biten, tycker jag, när man kollar på de här skulderna.
Ja, för det kan ju vara en väldigt stor skillnad om du kollar på, vad ska jag säga, finansiella kostnader. gentemot räntebärande skulder eller icke eller bara skulder överlag.
Mm.
Du kan ju få en extremt låg kostnad per kapital. Eller så kan du få en extremt hög.
Mm.
Bara för att du väljer den ena eller andra. Därför är det väldigt viktigt att man kollar på det och så ser man var faktiskt den stora biten ligger. Ligger den i räntebärande, då är det där man, jag tycker man ska gräva sig ner i, för det kommer kosta bolaget någonting. Men om du har till exempel pensioner, det är ingenting som i sig kostar någonting. Övriga långfristiga skulder som inte heller ligger och tickar någonting. Bara säga okej, låt det vara.
Och där då, för er som lyssnar, om man är osäker, då får man gräva i noterna. Brukar det framgå om det är räntebärande eller inte. Ibland som i uppskjutna skatteskulder eller pensionspengar, då måste man bara veta det definitionsmässigt. Och då kan man gå in på Investopedia liknande. Då står det också.
Exakt. Så om vi går över till kortfristiga skulder. Det har vi som består egentligen oftast av leverantörsskulder, skatteskulder, skuld till kreditinstitut och sen övriga räntebärande skulder och övriga skulder och sen upplåtna kostnader och förbetalda intäkter. Man kan ju också på grund av IFRS här då hitta finansiell leasing som en del av de kortfristiga skulderna. Och här är också så här viktigt att komma ihåg liksom skuld till kreditinstitut och övriga räntebärande skulder. Båda två är ju kostnader av räntebärande natur. Så att det är ju det som är viktigt att kolla på när man titta på de kortfristiga skulderna och kanske slå ihop det med de långfristiga skulderna för att se hur stor skuldmassan är som faktiskt kostar bolaget någonting.
Precis, det var ju det vi pratade om, att vad är räntebärande inte, för även i kortfristiga skulder är mycket icke-räntebärande poster. Och även här gäller det som omsättningstillgångar. Det här är ju skulder som måste betalas inom ett år då.
Mm. Så är det. Om man ska börja gräva sig ner här, då är det absolut leverantörsskulder som man ska kolla på. Eller om det, utöver om det är räntebärande, om det är någonting som sker, alltså växer leverantörsskulderna enormt, då betyder det att man inte betalar dem. Vilket kan vara en problematik. Om de ändå säger att de har stor kassa men inte betalar sina...
Det behöver inte betyda att man inte betalar, men det kan betyda också att man helt plötsligt har betalat av det gamla men tagit jättemycket nytt.
Exakt, det kan också vara. Det är därför man ska
ha koll på det. Eller?
Man ska kolla och gräva i det och man ska ha någonting man faktiskt vill titta på. För annars är det så här, övriga skulder, upplöpna kostnader för att betala. Det är inte så mycket att kolla på där. Men kolla såklart noterna i leverantörsskulder. För du har både i leverantörsskulder och i kundfordringar. Så brukar det vara i noterna så kan du se ungefär hur gamla skulderna är och fordringarna. Det var något bolag här nu, Oboja eller vad det var, som skulle göra en avskrivning på sina kundfordringar. Sen gick nya ordföranden in och sa nej, det ska vi inte göra. Fast det är kundfordringar som är över 5 år gamla eller vad det var. Det är ju absolut ett farlighetstecken om man skulle se det i en årsredovisning.
Men generellt sett, om det är ett välskött bolag, så gillar man om det är välskött som sagt och de betalar sina leverantörsskulder och de har bra omsättning på den, så är det bra med mycket andel accounts payable. För att det är gratis i princip.
Det är i princip alltså finansiering av dina omsättningar till gång.
Ja, speciellt om det är lång, liksom, ja, att du har lång ledtid på att betala dem som Amazon.
Ja, och... Och jag vet inte, det har ju varit debatt förut. Till exempel Gunther Mårder gick väl ut och sa typ så här, ja men Axfood och de alltså använder ju i princip sina leverantörer som banken. För att de betalar med 90 dagars betalningstid och vi går till butiken och handlar ungefär det färskaste som finns.
Ja, så i princip kan du köpa något som du inte har råd att köpa, hinna få hem det. Du betalar med faktura, sen säljer produkten till någon annan dyrare för att du gör någonting med produkten och gör den finare. Och sen betalar du leverantören och då har du gjort lite vinst och sen kan du bara fortsätta sådär. Och så kan du köpa egentligen med, för pengar du inte har.
Exakt.
De ligger ute med pengarna åt dig i princip.
Ja.
Och det skulle kunna gå jäkligt fel om det är dåligt skött bolag som sagt. Det är därför man ska koppla.
Ja, för det kräver ju sin verksamhet som är så stabil som ungefär Axfood är för att man ska kunna våga göra på det sättet. För att det blir lite av ett ponzi-scheme. Det blir lite så att man...
Exakt, du kan sitta på svarta petter.
Exakt, om du betalar med någonting du inte har och sen går åt helvete, då blir det så här, okej, nu hopar sig allting.
Jag tror det hände i Fingerprint.
Mm, kanske.
Till exempel, det byggdes upp och sen blev det stopp i deras försäljning. Och då kan ha fel, men jag för mig att det var något sånt.
Ja, jag har faktiskt inte koll på det heller med dem. Men vi har ju annars egentligen tagit tre andra bolag utöver H&M's. Och vi ska kolla på lite skillnader i det här. Vi har ju Embracer, HiQ och VTech. Och egentligen största skillnaden med Embracer, det är ju att det är först ett K3-bolag. Det påverkar egentligen mest avskrivningar i sig. Så när man kollar egentligen på deras immateriella tillgångar, för de har delat upp det väldigt bra där mot de flesta andra. De har egentligen delat upp det i färdigställda utvecklingsprojekt, IP-rättigheter, publicerings- och distributionsrelationer, filmrättigheter, goodwill, pågående projekt och förskott i materiella anläggningstillgångar och övriga immateriella anläggningstillgångar.
Mm, för det första, det är jättebra att de gör det. I och med att hela deras grej, hela deras avkastning beror av immateriella tillgångar, och då vill man gärna se hur det är uppdelat. Och de har brytit ner det bättre än vad de flesta bolag gör det.
Verkligen.
Och det är det som också är kul när The Analyst till exempel kritiserar för att de har dålig bokföring, och jag tycker det är väldigt tydligt. Just med pågående projekt, slutförda projekt, IP:erna, jag tycker det är väldigt tydligt.
Det är väldigt tydligt vad som ligger var, men det är väldigt tydligt också vad man ska kolla på, om man ska kolla på vad man kan säga bryta ner i vad man faktiskt avskriver av.
Mm.
Tycker jag, när man kollar på K3 mot IFRS.
Mm.
Och här är det egentligen rätt tydligt om man kollar på deras balansräkning. Kom ihåg att de har ju klippt sitt fiskala år. Så det man ser är 31 december 2017 och 31 mars 2019. Och man ser ju att liksom immateriella anläggningstillgångar har ökat rätt rejält.
Mm. Och det är en stor del av totala balansomslutningen.
Exakt, och i och med att det står för 75%. Ja, nej, sa jag 75? Ja, men de står ju ungefär för runt 40%.
Mm.
Bara i det immateriella. Så det är ju väldigt stor del av deras business.
Mm. Och en viktig poäng här för många som kanske, många pratar om Warren Buffett, och han pratar ofta om return on tangible equity eller tangible assets är viktigt. Men han kommer från en annan tid och det är lite förbi. Det låter konstigt att säga att man inte ska lyssna på någon i vissa fall, men just för sådana här bolag funkar det inte.
Just i det här fallet, när vi börjar bygga upp digitala rättigheter, så är det ju liksom tangible assets har inte samma grej längre.
Nej, och det är ju materiella tillgångar helt enkelt. Alltså det går inte att värdera bara på det i modern ekonomi.
Nej, och
det funkar för Buffett, för han investerar inte i sådana här typer av bolag. Mm. Men om man gör det vill säga.
Ja, och det är väl lite gamla ekonomin också. Det var också lite gammalt hur man investerar, för att man köpte ungefär på PB-värderingar istället. Att man skulle köpa en tillgång som värderas lägre än vad tillgången var värda.
Precis.
Det funkar inte riktigt på samma sätt just nu med de immateriella tillgångarna, för att det är liksom, de genererar kassaflöden som är extremt mycket högre marginal och så vidare och så vidare.
Mm.
Och en helt annan tillgångar som genererar kapital idag än vad det var för 15-20 år sedan. Och egentligen det är egentligen största skillnaden med Embracer. De gör ju jättestora avskrivningar, men det syns inte här i och med att de har köpt så mycket bolag, så det har kompenserats med det.
Ja, då förvärvar snabbare än de skriver.
Ja, det är väl skönt där då.
Ja, kan vara en risk också.
Ja,
det kan vara att de köper bra grejer. Men Coffee Stain ser bra ut.
Inget. Så om vi kollar på HiQ, hur deras balansräkning ser ut, så har ju de ungefär 50-50 mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. De har väldigt mycket immateriella tillgångar och en hel del nyttjande rättstillgångar. De är ju konsulter. Så
hur bokför man människor då? Hamnar det en omsättningstillgångar, tror jag, för de sliter ut dem.
Ja, exakt. Tyvärr hamnar inte de på resultat på balansräkningen. De är bara resultaträkningen. Vi människor kan flytta på oss, och därför kan vi inte tillgångsföra oss.
Exakt.
Det är kanske en problematik. För att man...
Men det är det som är grejen, för det är ju egentligen det, är det enda som är ett konsultbolags tillgångar. Och det är därför jag inte gillar konsultbolag.
Nej, för att de tillgångar du har är ju väldigt svårt att binda fast.
Ja, det är därför du inte kan stoppa dem på balansräkningen.
Nej, så är det. Och då när man kollar på hur det ser ut för HiQ, så ser man ju att väldigt mycket i omsättningstillgångar. Till exempel deras kundfordringar är ju, i princip står ju för mer än 25% av hela summan tillgångar. Och sen även förutbetalda kostnader står för en rätt stor del också. Så att immateriella tillgångar, här skulle jag säga att det är mest goodwill, för att de har ju ändå köpt upp en hel del konsultbolag under åren. Och i och med att det växer så ser det ut att vara ännu mer. Om vi sen går ner och kollar på eget kapital och skuldsidan, så kan ni se att i princip är ju 80% eller 70% är i eget kapital. Långfristiga skulder är typ ingenting. Och det är bara långfristiga leasingskulder, vilket jag antar här skulle vara bilar för de konsulter de har. Annars är det inte mycket mer. Och sen om vi går ner och kollar i kortfristiga skulder, så är det största här egentligen låtna kostnader och förbetalda intäkter som är en större del. Och det här är rätt naturligt att det ser ut så här för ett konsultbolag. I och med att deras enda tillgång är kunskapen i deras konsulter, så finns det ju ingenting en obligationsägare, en bank eller någonting annat skulle kunna ta i säkerhet för att finansiera upp HiQ.
Precis, det finns inga tillgångar.
Ja, och sen i princip, man behöver ju inte ha skuld för att finansiera upp bolaget i sig, för att om man skulle göra det, det är inte så att du behöver jättemycket kostnader för att en konsult ska kunna vara ute på jobbet, och du får rätt fort in intäkter, och det är deras tid man betalar för. Så själva businessen i sig behöver inte så mycket finansiering i form av annat kapital än eget kapital heller. Så därför är det rätt naturligt att alla konsulter kan se ut att ha en extremt hög soliditet för att vara ett bolag, jämfört med kanske om vi ska jämföra ett industribolag där de har antagligen mycket lägre soliditet än 80. Så om vi skulle kolla till exempel på Embracer, så är de också faktiskt jäkligt högt eget kapital mot vad jag trodde de skulle ha faktiskt.
Ja, men i Embracers fall så är ju, de hade ju kunnat belåna sig. Det är ju en vald strategi av Lars Wingefors.
Ja.
Han hatar skulder, för han har blivit bränd i finanskris förut. Och han har bara lovat sig själv att aldrig vara skyldig någon pengar. Mm. Så han måste ha pengar nu liksom. Någon som kan kräva in skulden så att säga, det kan man inte som aktieägare på samma sätt.
Nej, men det sänker ju risken absolut.
Mm.
I deras finansiering.
Mm. Så det är en rätt konservativ approach.
Ja, exakt. Då kan man ju kolla på Vitec istället. De ligger ju lite lägre än 50%. De ligger kanske på 40% soliditet. Medan de andra som jag tagit upp här ligger på 80, 50, 60.
Ja, och då, vi kommer komma in på det senare i del 2 här. Men, och det, där ser man ju skillnaden på return on assets och return on equity.
Mm.
Och det är ju det som är lite konstigt. Return on equity hade kunnat vara mycket bättre i Embracers fall. Så avkastning på eget kapital som är aktieägarnas kapital. Men det är svårt att klaga på hur bra det har varit. Så jag menar, hade han kunnat gjort det med, han kanske inte hade kunnat fått så mycket pengar genom att låna sig. För att emissioner har gjort att han kunnat få mer kapital än vad han kanske hade kunnat lånat.
Mm.
Sen hade han kunnat gjort en kombination såklart.
Exakt. Så om vi kollar på Vitec, också deras balansräkning liknar väldigt mycket Embracers. Och det är ju för att de i princip håller på med samma sak. De håller på med mjukvara och bygger det själva. Och när man jämför det mot HiQs, så,
och de är förvärvande.
Och de är förvärvande.
Så alltså det är en ganska liknande approach. Ja.
Det är en liknande approach i det här, men det finns vissa skillnader i till exempel här vad man immateriella tillgångar på Vitec. Det är goodwill, det är balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, datorprogram, varumärken, produkträttigheter och kundavtal. Så en hel del liknar, om en tanke på att väldigt stor del av de här immateriella tillgångarna är i goodwill, så liknar det väldigt mycket på den sidan. Och på grund av att de kör IFR så har de inte samma problem med avskrivningar som Embracer har. De har desto mer materiella tillgångar, de har rätt mycket inventarier, nyttjande rätt tillgångar i form av det och lite finansiella anläggningstillgångar, vilket är upp andra långfristiga fordringar och uppskjutna skattefordringar. Som man kan se också i Vitex fall, så deras omsättningstillgångar består mest av kundfordringar. Det är väl också i sin naturliga form med tanke på vad de har för affär och business. I och med att De säljer mjukvaruprogram. Försäljningen kan ha gått, men ja, har inte fått betalt än liksom. Och det tickar in istället. Ja, och det var egentligen skillnaderna mellan balansräkningarna mellan alla och försöka ta upp skillnaden mellan K3, ett produktionsbolag som H&M är, ett konsultbolag som HiQ är och sen egentligen mjukvarubolag som Vitec och Embracer.
Mm. Och precis, alla definitioner och hur man ska tänka kring alla poster. Yes. Men det kommer ju bli viktigt sen när vi går in på nyckeltalet i nästa avsnitt. Det är allt för dagens avsnitt, del 1 i sommarskola balansräkningen.
Yes.
Och får man blodad tand av det här och känner att jag vill lära mig ännu mer, grotta ner mig ännu mer, eller om man redan kan det här men vill lära sig ännu mer, så tipsar om Valuation Masterclass som sagt. Både jag och Dogge har gått den. Extremt bra för att lära sig kassaflödesvärderingar, p-värderingar av en jätteerfaren person med över 30 års erfarenhet.
Bolagsanalys, gå igenom resultat och balansräkning och det som är viktigt, och även få en databas på hur det ser ut i hela världen. Han har jämfört 20 000 bolag för att man ska få en uppfattning om vad som händer i olika sektorer och hur det funkar.
Precis, så det kommer, den kursen går igenom det här. Vi har gått igenom fast mycket djupare, för det är en kurs på 15-20 timmar. Den kostar normalt sett $200, men med vår kupong eller länk så kostar den $99. Mm. Och du har tillgång till materialet forever.
Exakt, så gå in på Valuation Masterclass, klicka vidare till sign up. Om ni checkar ut så använd Game of Stocks som kupongkod.
I små bokstäver utan något mellanslag. Eller använd vår länk i poddbeskrivningen. Mm. Eller gå in på www.gameofstocks.nu.
Mm. Så har vi en sida där för det här också. Ja. Och sen kom ihåg Börsdata, den underbara tjänsten som gör det mycket lättare för oss och er att få koll på bolagen och hur de hanterar sig, och för att kunna göra screeners för att se hur bolagen skiljer sig mot varandra. Den sparar er pengar, sparar er tid och tjänar faktiskt mer pengar.
Precis, så du kan ju ta de besparingarna och köpa kursen.
Exakt.
Det är win-win.
Det är nästan som man ska säga att man ska tillgångsbalansera, vad heter det, om man köper premium i Börsdata.
Mm, exakt.
Någonting som kommer generera er intäkter i slutändan.
Mm.
Så är det. Vi kommer gå igenom nästa vecka, kommer gå igenom nyckeltal och lite mer diskussion om det, vad vi tycker att det beror för oss och hur det påverkar när vi kollar på ett bolag. Så var med och lyssna då. Kom ihåg PDF:en som är med här så att ni kan se vad vi pratar om i podden. Om ni inte har lyssnat på avsnitten om resultaträkningen, gå in och göra det. För vi kommer inte gå igenom sakerna som definitionerna.
Nej.
I resultaträkningen nu när vi går igenom saker på balansräkningen.
Precis. Så jag förutsätter att lyssna på det innan.
Yes. Så, det var allt för den här veckan. Ha det gött i hängmattan och bli miljonärer från den.
Mm. Ha det gött i hängmattan. Ha det bra.
Du kanske ska också lägga in. Ni hittar också mig på @investorkurs på Twitter, Facebook och Instagram.
Och ni hittar mig på @värdeinvestera på Twitter.
Och ni hittar poddens hemsida med pdf-er från alla de hemsidorna och mer om info om Valuation Masterclass på www.gameonstocks.nu.
Hej då!
Sommar
och sol.